Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Du lyssnar på Brobacke podcast. Varje vecka kommer jag ge min marknadssyn med fokus på pris, sentiment och makro. Välkomna! Då var det dags för avsnitt 67 av Brobacke podcast. Jag är tillbaka efter ett litet vinteruppehåll. Senast ni lyssnade på mig var ju med min gamla poddkollega Tenbagger David Bagge den 1 december. Och nu när vi spelar in det här så är det den 18 januari 2023. Så att det har gått ett par veckor minst sagt. Och det har ju också hänt lite på marknaden får man ju absolut säga. Vi har sett klart positiva tendenser sen dess får vi säga ändå. Tittar vi på Europa, vi kan ta DAX, OMX upp lite drygt 4,5-5% sen dess. Vi kan ta UK, Storbritannien, bryter upp mot nya all time highs upp 4%. Vi kan kika in på metaller som kanske har varit den största vinnaren sen Q4 egentligen. Och då har vi sen 1 december koppar. Rejält momentum, upp nästan 9%. Vi ser guld som rippar, vi ser silver som rippar. Går vi in på räntemarknaden så kan vi se att global high yield stiger. Vi kan kika på även på statsamerikanska treasury som också har kommit upp. Så vi har sett en klart fortsatt förbättrad riskaptit på marknaden. Tittar vi på breda index S&P 500 så är det en ner lite drygt 2% sen 1 december. Och det har ju såklart att göra med det ohälsosamt stora techviktningen i det indexet som har fortsatt att vara det sämst presterande. Vi kommer komma in på det lite senare i det här avsnittet. Men även där börjar vi faktiskt se nu klart intressanta tendenser på det som har varit mest slaktat, mest nedtryckt, det vill säga tech och growth-aktier som faktiskt har kommit igång här i början på det nya året då. Lite kort summerar, vi ska inte lägga mycket tid på 2022, men jag kan konstatera i alla fall att Financial Times släppte en artikel här som hade tittat på historik på 150 år och menade på att 2022 blev det värsta året sedan 1871 för en lika viktad portfölj av aktier och räntor. Och när jag summerar 2022 så är jag då, får jag ändå säga, stolt och glad att min första lågriskprodukt som jag förvaltar slutade på plus. Så att det är kul att kunna leverera i ett sånt klimat som ändå var väldigt, väldigt stökigt förra året. Och jämför jag med alla breda allokeringsmandat på stan, vi kan ta bankerna, försäkringsbolagen, wealth managers, så var det ingen av de breda modellportföljerna som lyckades vara på plus förra året. Så ja, kul att se att Brobacke Global Allokering har lyckats leverera även ett tufft år som förra året. Tar vi den nya fonden då, som jag tycker är ett ännu bättre djur som ni känner till. Det är en lite högre riskklass, riskklass 5, vilket ger mig ännu mer utrymme. Det är också en betydligt snabbare och effektivare exekvering. Den har nu levererat sedan start 15 november 2022 lite drygt 3% då. Och det är ju en global makrostrategi som ska vara ett alternativ till en 50-50-portfölj men med låg korrelation mot aktier och räntor. Och målavkastning ska ligga efter avgifter på mellan 10-15% per år då. Så att vi har kommit upp 3% hittills, det är också en kul och trevlig start. När vi tittar på säsongseffekter och säsongsmönster så kan vi se att det berömda julnissrallyt som många började avskriva redan i mitten av december, men då har man ju inte riktigt kollat på datan och den faktiska historiken. För julrallyt ska ju komma igång det här året då, 23 december till 4 januari. Och det blev faktiskt en mycket stark period för aktier. USA var lite sämre än Europa. Jag tror det var upp 0,8 S&P, men vi såg DAX, OMX lite drygt 4% upp då. Vi kan även titta på en annan säsongsmönster som är intressant. De 5 första dagarna på S&P, om de är positiva så brukar det ge en ganska bra hitrate framåt, ett år framåt då. Och även de var positiva då. Och vi kommer ju från ett starkt säsongsmönster som inte är avslutat ännu, det vill säga presidential cycles eller midterm cycles som började i slutet av Q3 och bör fortsätta uppåt ett år. Så vi är fortfarande i ett liksom en säsongsmässigt bra period för aktier, och framförallt det som är det viktiga med de här säsongsmönstren, det är ju att vi vill se om det följer det historiska mönstret eller om det avviker. Och so far så får vi säga att det har legat till fördel för bulls eller för positiva trender då. Vi ser mindre och mindre kommentarer om att vi fortfarande är i ett bear market rally, och jag tycker det är något att lägga fakta på. Något som har varit ganska tydligt och som jag har lyft här i höstas och i slutet av förra året är att vi har sett en klar diskrepans mellan de största bolagen och därmed också breda index, S&P Nasdaq, som har haft en klar relativ svaghet gentemot om vi likviktar index. Faktum är att om vi tittar nu sen i juni 2022, då nya lägsta listan bottnade ur, det vill säga flesta aktierna slutade göra nya lägsta. Tittar vi på likaviktade sektorer, så vi får bort den här liksom tilten mot de här största bolagen, då är alla sektorer nu i USA på plus. Så om vi ska titta på en marknad av aktier, då avslutades bear marketen faktiskt i juni 2022. Sen får vi en annan bild om vi tittar på marknadsviktade index. Men tittar vi på likaviktade index så är nu alla sektorer på plus, och bear marketen enligt då att de flesta aktierna bottnade i juni 2022 då. Och när vi ändå är inne på nya högsta och nya lägsta, så har vi faktiskt de senaste dagarna sett en väldigt bullish tendens, och det är att för första gången sedan november 2021 så är det nu fler aktier som gör nya högsta än nya lägsta på S&P 500. Och det är också någonting att ta med oss. Fler aktier nu gör nya högsta än nya lägsta då. Historiskt, om vi ska titta på, vi kan egentligen gå tillbaka och titta sen nästan över 20 år, så har US varit i den långa trenden, ska sägas, har US varit ledande. Det fanns perioder från 2004 till 2007 när resten av världen taktade lite bättre, men den långa trenden har ändå varit till förmån för US. Och det som faktiskt är väldigt, tycker jag, någonting att lägga märke till, att nu börjar vi få för första gången på ganska länge en outperformance av aktiemarknader utanför USA då, som överpresterar. Och det där tycker jag också är någonting att ta fakta på. Så det här är ju en längre trend, det säger inte så mycket om tajmingen just nu eller vad som kommer att hända nästa månad, men vi har börjat se intressanta tendenser just från det här långsiktiga spelet mellan marknader utanför US och US. Om vi ska ta och titta på storleken på bolag, och då tittar vi på sektorer i US, om vi delar upp dem mellan small cap, mid cap och large cap, så är det mid cap aktier som har lett den här uppgången. Och det kan vara någonting att ta fasta på, att vi ser en relativ outperformance av de här midcap-aktierna i USA då. Och vi kommer över på diskussionen growth mot value, så har ju det varit en enorm outperformance av value under 2022. Dow Jones När året var slut var ju bara, om det var 7-8% från all time highs, medan Nasdaq stängde väl nästan 30% från sina all time highs. Så en rejäl fördel för value, och den där trenden har ju varit egentligen ner sen i 2021 då. Det som är intressant tycker jag, om man ska lägga och titta på lite här, tillsammans med att räntor börjat komma ner nu, så börjar vi nu studsa även i relationen där large cap growth mot large cap value och även mega cap growth mot mega cap value. Och det här är en tendens som har skett de senaste veckan. Och det liknar ganska mycket i och parar också ihop med nivåer som vi såg när det här hände sist, det vill säga i maj-juni 2022 då, där vi fick en par veckor fram till egentligen augusti där growth-aktier presterade bättre. Så även om det här är en mean reversion trade, en längre trend till fördel för value, så på kort sikt så ser det ut som att vi kan få faktiskt growth som börjar överprestera. Det har gjort det ett par dagar nu, någon vecka, och det ser ut som att vi har mer uppsida i den relationen då. En stor del av de här growth-aktierna, det är ju såklart Amazon och Tesla, och då är vi inne på consumer discretionary-sektorn, det vill säga XLY. Och här ser vi ytterligare ett bra exempel på hur likaviktade sektorn ledde uppgången, och nu börjar vi se de positiva tendenserna även i den breda marknadsviktade sektorn XLY då. Så jag tror att den likaviktade consumer discretionary sektorn gör ju nya 8 månaders högsta just nu. Men nu börjar vi även se marknadsviktade XLY faktiskt ta sig över sina bottnar från 2022 då, och även bryta den nedåtgående trenden som har varit intakt om vi tittar på kort sikt sedan i augusti i somras då. Och i den här sektorn så är ju Amazon lite drygt 22,5% och Tesla 14,5%. Så det är liksom, de har väldigt mycket påverkan, och kan vi även få de här gigantiska, liksom, de som har så otroligt mycket vikt, att det börjar faktiskt funka, det är också ytterligare liksom en indikation på att vi kan få en ganska stark återhämtning i det som har haft det tuffast på slutet, det vill säga mega cap, tech stocks och även då consumer discretionary. Och om hur dåligt kan konsumenten må om vi på ett lika viktat basis har gjort nya 8 månaders högsta och trendat på bra, och nu börjar vi även se marknadsviktade delen av den sektorn faktiskt ta tillbaka tidigare bottnar. Det är ju en klar förbättring, får vi ändå ta och säga.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
En relation som har varit väldigt träffsäker att kika på när det gäller risk on och risk off och vilken typ av aktier som vi vill äga, det är ju den här grafen high beta stocks mot low beta stocks. SPHB mot SPLV. Och då får vi ju liksom en klar indikation på om då högbeta-aktier överpresterar lågbeta-aktier, tenderar vi att vara ett ganska positivt riskklimat, och vice versa då. Det där är en graf som jag har postat under lång tid, och nivåerna som egentligen vi har spelat med under större delen av 2022 och nu även i 2023, det är egentligen 1,10 på uppsidan som är taket, och 0,97 på nedsidan då, som är botten. Och nu har vi studsat där ytterligare en gång på nedsidan. Och vi tar oss hela vägen upp till den här 1,10 igen. Och får vi nu ett bryt, jag tror det här är tredje testet sen i höstas. Får vi ett bryt upp i den här relationen, det vill säga högbeta-aktier fortsätter att outperforma lågbeta-aktier. Det är såklart en väldigt bullish indikator. Det går inte att säga så mycket mer om det. Vi kan ta exemplet om vi hoppar över på räntemarknaden, om vi ska fortsätta i den relativa världen. Så fortsätter high yield, det vill säga bonds som har lite högre företagsobligationer, corporate bonds. Om vi prisar det mot IEF, alltså 7- och 10-åriga treasury bonds i USA, så fortsätter den relationen att stiga. Den gjorde ju en ny all-time high i höstas och har nu fortsatt att stiga till förmån för high yield bonds, vilket såklart också måste läggas i den positiva vågskålen. Prata lite inflation och då inte några laggande inflationssiffror, utan vi tittar på hur räntemarknaden prisar inflation, och de har ju varit spot on och förutspå både ränteuppgång och inflationen på uppsidan tidigare, och de var även spot on på att hitta inflationstoppen i slutet av förra våren då. Och då ser vi att den där relationen, tips över IEFs, har nu brutit ner, tror jag, för tredje gången på kortare tid under 1,10. Och så länge vi är under den stödnivån så är det svårt att prata om en extrem inflationschock, skulle jag säga. Så att just nu räntemarknaden prisar att inflationen sjunker snarare än att den stiger då. Och vi är ju faktiskt under vad den var i februari 2022 innan kriget bröt ut. Ska vi komma in och prata lite bonds och obligationer, så ser vi att räntor har fortsatt att sjunka. Global high yield har fortsatt att stiga. Vi kan även kika in på, om vi tittar på europeiska corporate bonds och lågduration corporate bonds. Även där har vi haft en positiv utveckling och den börjar faktiskt ta sig tillbaka över bottnarna från covid-kraschen då. Vi kan kika även in på tyska tioåringen. Vi såg att amerikanska tioåringen toppade betydligt tidigare, men nu ser vi även att tyska tioåringen följer efter amerikanska tioåringen och har börjat komma ner i räntan, så obligationen har börjat stiga. Och det tror jag också är en, liksom ytterligare en anledning till varför de här growth- och tech-aktierna har börjat hitta mark då, att vi ser globalt att räntor börjar komma ner. Det betyder inte att den långa trenden av stigande räntor har förändrats, men däremot så ser vi just nu en klar mean reversion trade i räntorna. Räntor ner, obligationer upp. På samma sätt som vi ser en mean reversion trade i growth versus value då. Jag tycker vi måste lägga lite tid på det här med metaller. Det har ändå varit den bästa delen av marknaden att vara i, både om vi köper själva råvarorna, det vill säga guld, silver, koppar. Vi kan även kolla på de miners, de bolagen då, som är knutna till de här. Har gått riktigt, riktigt starkt sedan Q4. Och det började med guld och började med silver, och nu även kopparn vaknat till liv då. Och ska vi ge en lite bredare bild av guldet, så tycker jag någonstans att det är intressant att nämna var vi kommer ifrån. Tittar vi på den förra cykeltoppen i guld 2011, så är det nästan exakt där som vi är just nu då. Och guld, det finns ju många missförstånd kring guld. Det finns ju liksom aspekter av att äga det på väldigt lång sikt som är mer liksom en hedge mot att allt ska gå åt skogen. Men om vi tittar i de tidshorisonterna som jag förvaltar pengar på, då är det klara perioder där guld inte gör någonting. Och vi har haft en sån period nu sedan 2011. Vi är där vi var 2011 om vi prisar guld mot US-dollar. Tar vi guld prisat mot andra valutor så har vi brutit upp mot nya högsta. Men mot dollarn har vi inte gjort det ännu. Men nu är vi vid förra cykeltoppen 2011. Många som köpte guld i 2020 och köpte det med anledning kanske av, och även 2021 med anledning av inflation eller som en downside protection. De kanske inte har liksom blivit slaktade men ändå besvikna, för det tills fram till Q4 så har det inte levererat, snarare någon typ av sidled och svak ner. Men nu har det vaknat till liv igen och om vi har liksom en så lång period som sidled sedan 2011. Om vi bryter upp mot nya högsta i guld och vi ser liksom en styrka även i andra metaller, då är det här, tror jag, inte en trend som ska vara ett par veckor, månader, utan jag tror att det här har potential att bli en större trend. Sen om guld ska till liksom en bit över 2000 eller 3000, det har jag ingen aning om, men det kommer finnas lägen i den här potentiella trenden för metaller att vara liksom aggressiv och vara lite mer defensiv. Men zoomar vi ut så är det här inte en, tror jag, en graf man vill blanka. Jag tror inte att man vill gå emot liksom ett breakout efter över 10 års konsolidering. Och det är så här ofta guld funkar. Vi hade ju en period till exempel mellan 1980, det var en betydligt längre period, men då mer än tredubblades ju guldet efter det. En period mellan 1980 fram till egentligen 2007 då, som guld handlade sidled mot dollarn för att sen nästan tripplas på ett par år då. Sen får vi nu över 10 års konsolidering, sidled ner, tillbaka vid de nivåerna, så bryter vi nu upp mot nya högsta i guld, då måste vi ta fakta på det. Och man kommer få ännu bättre juice, ännu bättre uppsida om man väljer miners med stor sannolikhet. Jag äger båda delarna i förvaltningen, både själva råvaran men även minerbolagen då. Det här har ju såklart också otroligt mycket med att göra med dollarn och svaghet i dollar. Så att vi ska prata lite dollar här snart, men det hänger ju ihop så att säga. Om vi tittar på aktiesidan, om det har varit growth och tech, och då kan vi se till och med såna här enormt hatade liksom ETF-er och sektorer som, till exempel, om vi tar ARK till exempel, som faktiskt börjar ta tillbaka sina bottnar. Ska vi hoppa in på det motsvarande då, riskigast, mest hatat, mest nersnackat, då är det ju såklart krypto. Och där har vi ju sett faktiskt senaste, egentligen veckan, så har vi sett en klart intressant rörelse. Dels har Bitcoin tagit tillbaka sitt förra cykelhögsta och handlas nu faktiskt ovan den nivån som var från slutet av 2017. Gjorde en lägre botten men är nu tillbaka över de nivåerna. Tittar vi på Ethereum så gjorde det faktiskt en högre botten. Så där fick vi en ledande indikation på att någonting var på gång i kryptospacet innan det även tog av i Bitcoin då. Också såklart hänger ihop med en ökad riskvilja och en sjunkande dollar. Sentimentsmässigt, och jag vet att jag pratade lite om det i Marknaden-podcasten där jag blev intervjuad, som spelades in förra tisdagen och släpptes den här måndagen, att sentimentsmässigt så var det verkligen började bli extremt negativt kring krypto, men vi behövde se vändningen i pris. Jag noterade liksom att de här vanliga kryptohatarna som har sagt att det ska vara noll länge liksom har kommit fram nu igen och dömt ut krypto. Och vi kan även se att till exempel vissa av de här minersarna, de bolagen, har till och med tagit bort blockchain ur sina företagsnamn och så vidare, tvärt emot hur det var när det peakade då. Men nu har vi sett vändningen upp i pris, så vi kan inte säga ännu att det är en ny bull för krypto, men klart finns förutsättningarna där. Och jag tror att det blir de här tidigare cykelhögsta både i Ethereum och nivåmässigt där, så är det ju 1400 lite dykt jag tittar på då, som vi vill vara över. Men även i Bitcoin då. och då är det lite drygt 19 400 som är den tidigare toppen. Så kan vi fortsätta att handlas över de nivåerna, då tror jag att paintshaden är på uppsidan i krypto och bitcoin och ethereum. Och vad säger det om riskviljan på marknaden om vi faktiskt får en ny bulltrend i de tillgångarna? Antagligen inte en marknad när allt ska gå åt helvete. Snarare det motsatta, även för aktier. Och mycket av grunden i den här riskviljan som har kommit tillbaka till marknaden, det är ju såklart dollarn. Tittar vi på ett brett dollarindex så toppade det ur i början av Q4. Och det är även sedan dess som riskviljan har kommit tillbaka. Det slog först in på metaller och i Europa och så vidare. Men nu har den även kommit tillbaka i det här riskigaste segmentet då. Och nivån att fokusera på i dollarindex, det är de här tidigare topparna som agerade motstånd vid covid-kraschen. Det vill säga att dollarn var mycket stark, kom upp till den här nivån, vände ner, aktier vände upp. Det var samma nivå 2016, slutet av 2016, när dollarindex toppade vid lite drygt 104. Och sen gick aktier bra då. Och nu är vi faktiskt under den nivån i dollarindex. Det man ändå ska ha med sig, tycker jag, det är att januari ska historiskt vara den starkaste månaden för dollar. Så att det finns fortfarande ett scenario där dollarn hittar styrka här. Och det skulle nog absolut på kort sikt vara en liten våtfilt för risktillgångar. Vi har inte sett det än så länge. Vi ser ingen stor reaktion egentligen i dollarindex ännu. Men den vill jag ändå lägga till att vi har inte avslutat den här månaden ännu. Det är den 18 idag då. Så att skulle vi se en snabb rörelse upp här i dollarn, så vi tar oss över det här tidigare motståndet och att det skulle börja agera stöd samtidigt som det är den starkaste månaden enligt säsongseffekterna för dollarn, då kommer det vara en våtfilt för aktier. Vi ser dock inte det ännu, och som det är med säsongseffekter, om någonting avviker från det normala, från det borde hända, då är det en väldigt stark indikation åt andra hållet då. Så då om det här bara fortsätter ner i dollarindex, då måste vi dra slutsatsen att det finns många säljare av dollar där ute, och det bör inte vara negativt för risktillgångar, inte för aktier, inte för krypto, inte för bonds, inte för råvaror heller för den delen. Kika in på lite aktiesektorer, och det är många, eller alla de här jag nämner här äger jag i Brobacke Global Allokering. Europeiska banker har varit ett fullständigt djur egentligen sen pratet om att vi hade ett nytt Lehman Brothers på gång här med den europeiska omtalade banken. Så har europeiska banker bara rippat rakt upp. Det är bland det starkaste du kan äga. Och dels så talar ju det emot recessions, liksom konsensuset var ju att Europa var i recession, och då, trots det så handlas europeiska banker mycket starkt och testar liksom nivåer vi inte har sett på flera år. Vi kan även gå in och titta på europeisk healthcare som ser starkt ut och är på väg att bryta upp över viktiga motståndsnivåer. Vi kan gå längre ut på riskskalan, och det gäller dessutom även amerikansk hälsovård, men vi kan gå längre ut på riskskalan och titta på biotech som verkligen har, även den pressar mot viktiga motståndsnivåer och ser ut att ha vänt upp från tidigare liksom viktiga toppar från 2015, lite drygt 130 US-dollar där, den stödnivån, och jag tror vi är på lite drygt 136 nu då. Så det ser ut som det där vill vidare. Och biotech är väl heller ingen sektor som handlar starkt i en liksom kommande recession. Small cap har hittat styrka och har klart försvarat de här tidigare stöden från 2018 fram till 2020. Och börjar nu återigen söka sig upp mot range-taken. Vi pratade om mid cap tidigare, även det handlas bra. Och är det som har lett borta i USA. Vi kan ta ett bredare Europa-index, Stock 600, som också gör nya högsta. Svårt att se att det skulle vara negativt. Vi kan se att vi handlas till högsta nivåerna på Stock 600 sen innan kriget bröt ut då. TAN Solar, det vill säga solenergi, Och det är väl både en energitrade och en growth trade får man ändå säga. Även där börjar vi ta oss upp och försöker och bryta den nedåtgående trenden som har varit intakt sedan egentligen global risk, det mest riskiga toppade, det vill säga februari 2021. Så vi kan kika in på, vi pratade lite om det förut, Storbritannien, all time highs. Det är ju verkligen någonting om vi ska in i en global recession, ska då verkligen en så pass liksom ändå en så pass signifikant aktiemarknad som Storbritannien handlas till all time highs? Och hur kan det handlas till all time highs? Jo, det har ju med sektorviktning att göra. Jag tror det är 1% tech i Storbritannien, breda index, FTSE 100. Det är framförallt banker, det är energi, det är hälsovård och så vidare. Så att, och råvarubolag. Så att ja, all time highs tenderar vi ju sällan att se i liksom extremt negativa marknader. Kanske kika in på banker i USA som även de handlas upp. Industrials har tappat lite momentum här på slutet jämfört med growth som man kommer tillbaka. Men fortfarande är uppe vid liksom vid väldigt höga nivåer. Vi är faktiskt inne i den rangen som vi var 2021. Det är inte många procent till all time highs. Och industrials är en ganska bra sektor tycker jag för att se en bredd på marknaden. Den är ju betydligt fler sektorer än om vi tittar på S&P där tech och growth har så stor vikt. Så liksom, sammantaget då, så ser vi att fler och fler sektorer deltar i positiv trend. Nu har vi även det liksom mest utbombade som har börjat delta. Om det tidigare var lika viktade index som levererade så börjar nu även de marknadsviktade göra det. Vi ser räntor som började komma ner i USA men nu även gjort i Europa och globalt. Vi ser en dollar som fortsätter att vara svag sen den toppar ur i Q4, början av Q4. Så sammanfattningsvis, och den kan vi nämna också, nya högsta början är nu faktiskt fler än nya lägsta. Och när vi tittar på både Nasdaq och New York Stock Exchange. Så att jag tycker att bevisen fortsätter att tala för att vi är i en positiv trend. Value boomer-sektorer har gått bra ett bra tag nu. Nu börjar även det mest riskiga att delta och faktiskt outperforma här på slutet. Så att det kommer komma tillfällen såklart även under 2023 och vara defensiv och lätta på gasen. Och vi har några saker som talar för att det skulle kunna bli en del stök här i januari. Och då är det väl framförallt den där dollarn, både säsongseffekten men de viktiga nivåerna som det handlas vid. Men ser vi inte det så är det en fortsatt positiv marknad att vänta. Sen hur länge det håller på, det är varken min liksom, önskan att göra den prediktionen eller liksom, vi behöver inte förutspå vad som ska hända 1-3-5 år framåt, utan jag fortsätter att hävda, som jag har gjort egentligen sedan i somras, att vi är i en marknad där vi vill leta efter aktier att köpa snarare än att blanka. Och det fortsätter att vara ett recept för att skapa avkastning då. Så med det sagt så rundar vi av avsnitt 67 av Brobacke podcast. Kul att ni lyssnar igen även om det har varit ett långt uppehåll. Och det nämnde ni, egentligen släpptes två poddar sedan dess också, så vill ni lyssna in på både Pareto-podden besökte jag i december men även Helene Rottmeiers då, Marknaden här som släpptes nu i måndags. Så kan man lyssna in där och kika om man är intresserad av det. Annars så finns jag som vanligt på Twitter eller på min hemsida brobacke.se. Och tror vi säger så för idag. Tack för att ni lyssnar och ha det gott. Hej!
Dancing in your rain, carry on this. I've been dancing in your rain. Carry on this way.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.